på er. Avsnitt 386 av Ångestpodden här. Jag och Sofie sitter i studion och mår
prima.
Ja, vi mår ganska bra.
Ja, jo, men det får jag ändå säga.
Ja. Alltså så, lite ångest, lite så livet.
Ja, lite så vanliga skavigheter, men inget så extraordinärt.
Nej, nej, alltså vår kampanj 3 minuter rullar på. Passerat ja. Goda 150 000 visningar.
Yes, jag... och över 7000 namn på vår namninsamling.
Otroligt.
Ja.
Vadå, jag läste en så fin sak. Jag bara, det här ska jag säga i podden.
Okay.
Igår på Twitter så skrev Anna Diaz så här, drömgäst i Ångestpodden då.
Och jag är typ aldrig inne på Twitter längre för jag har blivit hackad.
Då skriver hon så här. Vi får ändra oss. Vi får välja något annat. Byta spår. Det är tillåtet. Även om vi verkligen inte tyckte så innan. Det är inte ett misslyckande att ändra sig. Det är en styrka.
Mm, det är så sant.
Alltså, jag kommer ihåg,
det var ett av våra... Alltså, ibland kan jag se tillbaka på avsnitt som vi har gjort.
Ja.
Alltså, nu har vi ändå poddat så pass länge och man har ju liksom... Man har ju ändå gjort någon slags mognadsresa i tänket, får jag ju ändå säga. Ja, nu pratar jag bara för mig själv.
Ja.
Men ibland kan jag bli väldigt glad och stolt, men också minnas tillbaka att jag inte förstår storheten i vissa saker vi sa i tidiga avsnitt. Ja. Typ som så här, man får ändra sig och sen får man ändra sig igen.
Jättefint.
Vi har ett avsnitt som heter det.
Ja, men jag vet, men det
och så här,
så
jag
fint.
Fattar, ja, och där och då fattade jag nog inte hur... Alltså hur en sån sak kommer prägla mig genom hela livet.
Mm.
Och då, ja, nu minns ju inte jag exakt vad vi säger i det avsnittet, men där handlade det väl lite mer så om, ja, men vilka vägar man ska välja i livet, men ändå tro så att, ja, men sen när man väl har bestämt sig, mm. då är det ju det som kommer hålla.
Mm.
Jag kommer aldrig bestämma mig 100% Nej. För någonting.
Exakt.
Alltså det kommer bara ske liksom.
Oj, du gjorde liksom som musen att du bara kommer bara förlita.
Ja, men flyta med.
Ja, verkligen.
Är det så fel?
Alltså verkligen.
Ja.
Veckans avsnitt tycker jag är alltså efterlängtat, välbehövligt, rakt in i Ångestpoddens vebord så att säga.
Ja, och det är alltid trevligt att göra avsnitt där liksom gästen har hört av sig och vi har känt så här, det här måste vi göra pronto.
Ja, i våras så fick vi ett mejl där rubriken var förslag till framtida avsnitt från en BUP-läkare.
Ja.
Johan hörde av sig till oss. Han är ST-läkare på en BUP-klinik i Stockholmsregionen och gav som förslag att han skulle komma och gästa som liksom, ja, men utifrån att jobba som ST-läkare på en BUP-klinik.
Ja, precis.
Ni kan ju gissa vad vi sa.
Ja, vi sa ju ja, ja, ja. Och det här är ju jätterelevant också nu inför valet. Det blir ju att vi pratar väldigt mycket om BUP också i våra valspecialsavsnitt som ju släpps varje söndag nu.
Precis, och det hänger ju också mycket ihop, för när Johan hörde av sig till oss så skrev han att så här, många som kommer till BUP, de är väldigt sjuka, de ja. Har väntat väldigt länge med att söka hjälp. Dels handlar det ju såklart om de enorma köerna vi har till BUP.
Ja,
det
är all lång väntetid. Man kanske har sökt hjälp men man har fått vänta på hjälpen.
Exakt, eller så har man sökt sig kanske till elevhälsan, men då har det redan gått så långt. Och ni vet ju att vi vill stärka elevhälsan. Jag är jätteglad för det här avsnittet.
Mm.
Och att liksom Johan får dela sin berättelse från BUP.
Mm. Ja, men verkligen, jag med.
Innan vi drar igång, det har skett en förändring inom första linjen psykiatri för barn och ungdomar som började gälla från den 1 juni 2022. Numera är det vårdcentraler som har hela ansvaret. Tidigare var det både BUM, barn- och ungdomsmedicinska mottagningar och vårdcentraler som delade på ansvaret. Men nu ligger det alltså endast hos vårdcentraler. BUP har hand om specialistpsykiatrin som tidigare via remissportalen En väg in. Men nu rullar vi intervjun med ST-läkare Johan.
Varsågoda! Hej Johan och varmt välkommen till Ångestpodden!
Hej, tack så mycket!
Jättekul att ha dig här.
Jättekul att få vara här.
På ditt initiativ, måste man ändå.
Men det har vi ju sagt till dig nu, det tycker vi är så kul.
Ja.
Alltså det, vi blir lite så starstruck av det, alltså vi bara, någon som jobbar inom BUP som vill komma till oss som är läkare. Det är faktiskt jättehäftigt. Men du ska få berätta, vem är du?
Ja, Johan heter jag. Jag är ST-läkare inom barn- och ungdomspsykiatrin. Och jag har jobbat nu i 1,5 år snart. Och just nu jobbar jag på BUP Skärholmen då. Mm. Och varit där i snart ett år.
Mm. Och om man är ST-läkare, vad står det för? Specialist, eller?
Ja, precis. Det betyder specialisttjänstgöring. Så det är en fem år lång utbildningstjänst som man gör för att sen bli specialist i slutet. Mm.
Vad har du, så vet du redan nu vad du vill göra i framtiden?
Det är ju någonting inom barn- och ungdomspsykiatrin då. Mm. Så att efter de här fem åren, eller 3,5 år som jag har kvar då, så blir man färdig barn- och ungdomspsykiatriker.
Mm. Ja. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
När jag hör ordet ångest, då tänker jag på att det är en fundamental känsla som alla har och som är liksom väldigt funktionell ibland. Mm. Alltså man kan ju använda den, den är en drivkraft ändå. Men ibland så står det fel. Mm. Och man kan få ett lidande och man kan få en funktionsnedsättning. Och det är då jag och mina kollegor kommer in i bilden.
Mm. Ja. Mm. Men som sagt så är du ju ST-läkare på BUP just nu. Alltså hur hamnade du där? Har det varit alltså just här intresset för barn och ungas välmående? Eller liksom hur började du intressera dig för det?
Nej, men det är just liksom själva specialiteten kom jag nog in på av en slump. Jag har nog alltid tyckt att det var jättekul att jobba med barn och liksom jobba mot barn och mot föräldrar. Liksom. Mycket liksom samtal, prata om råd och tips. Och det känns också mycket som att det finns mycket enkelt man kan göra för att det ska hjälpa jättemycket på vägen. Liksom.
Mm.
Men sen så var det en jättebra kompis till mig som jobbade på barn- och ungdomspsykiatrin tidigare. Och vi snackar mycket. Och det var så intressanta diskussioner vi alltid kom in i. Och jag tyckte det lät så himla spännande. Så då testade jag i ett halvår. Och tyckte det var jätteroligt verkligen.
Mm.
Ah. Så på den vägen blev det.
Mm. Men BUP är ju ändå alltså väldigt omtalat. Jag tror att nästan alla har hört talas om det, barn- och ungdomspsykiatrin. Liksom. Men upplever du som läkare att man vet när man faktiskt ska eller kan vända sig till BUP?
Nej, det är nog det jag inte gör. Mm. Och om jag bara reflekterar kring liksom mig själv, jag tror inte jag visste heller det, alltså även när jag har varit läkare innan jag började på BUP.
Mm.
Liksom vart man vänder sig, om man är under 18, om man mår dåligt på något sätt. Liksom.
Mm.
Så att jag tror inte att gemene man riktigt vet det heller. Och nu även när jag jobbar så är det en djungel. Det finns ju jättemånga ställen man kan vända sig till, faktiskt.
Ja, det är, ibland får man nästan uppfattningen om att det är det som är problemet, att det finns så himla många olika ställen och man vet inte när man ska vända sig var, och sen så på vissa ställen är man för frisk fortfarande för att få hjälp och på vissa ställen är man för sjuk för att få hjälp. Alltså det är väldigt, ja men high chaparral liksom. Ja.
Och man ska ju egentligen aldrig hamna mellan stolarna. Alltså, det vill man verkligen inte vara. Sen så är vi ju tyvärr ett vårdsystem där man måste prioritera och där det inte finns ordentligt med resurser, så man måste ibland fördela patienter och, men det ska fortfarande inte vara att de bara försvinner ingenstans liksom.
Nej.
Men när ska man då få hjälp hos BUP?
Man kan säga att vi har liksom, på BUP har vi då en liksom central mottagning som heter En väg in. Där kan både patienter eller barnen, ungdomarna själva och deras föräldrar ta kontakt antingen liksom via 1177 eller via telefon. Och där kan man alltid få råd. Man kan prata med någon, man kan skicka in en egen anmälan om man är orolig för olika saker. Till exempel om ens barn har depression eller ångest.
Mm.
Om det inte går bra i skolan. Om man har upptäckt självskada eller sådana saker. Och ofta så ringer någon på den här BUP En väg in då tillbaka till vårdnadshavaren som har gjort den här anmälan och prata lite, diskutera lite mer grundligt. Vad är det någonting som inte står rätt till?
Mm.
Hur ser det ut i vardagen? Hur ser det ut med skolan och med kompis och sådär? Och därefter så brukar man kunna peka i rätt riktning då.
Mm.
Det man har liksom i Stockholm och generellt liksom hela Sverige just nu är väl att man börjar på första linjen psykiatrin.
Mm.
Och det är vårdcentralen som hade uppdraget. Även vissa barn- och ungdomsmedicin, alltså BUM-mottagningar.
Ja, just det.
Och de kan hjälpa till med lättare depression och lättare ångest och lätt liksom psykisk ohälsa kan man säga.
Mm.
Saker som kräver medicinering, då blir det liksom barn- och ungdomspsykiatrin, specialistenheten då.
Mm.
Men så man måste liksom koppla in vårdnadshavaren direkt? Man kan inte själv bara, om man är typ 13-14 år, kan man inte själv då söka sig till BUP?
Nej, man kan ringa och fråga.
Ja.
Och det kan man ju till exempel göra på BUP-akuten också. Där kan ju liksom alla både barn och ungdomar liksom ringa in och fråga, be om hjälp och få råd. Men det är liksom standard att en vårdnadshavare ska kopplas in.
Ja, okay.
Och det är ju egentligen för barnets bästa intresse också. För att kunna säkerställa att det finns ett tillräckligt bra skydd, att det finns ett tillräckligt bra omgivning. Och mycket i vårt arbete, då samarbetar vi mycket med föräldrarna också. För att det ska bli så bra som möjligt runt omkring. Och de är en jätteviktig pusselbit i det här.
Ja. Men det känns ju så bra med det här en väg in. Är det något, vet du om det finns i hela landet eller om det liksom finns i Region Stockholm eller hur?
Det finns i Region Stockholm. Sen vet jag att det finns liksom i några andra regioner. Jag är inte säker på liksom vilka exakt och hur många det finns. Men det heter antingen en väg in eller kanske en central remissportal eller någonting sånt. Men inte i alla, tyvärr.
Nej. Det är det som är så fel också, att det blir så ojämlik vård. Att det är så olika överallt. Liksom. Men hur går man då tillväga om man känner att man vill få tag på BUP?
Då, om man då är en tonåring som har bra kontakt med sina föräldrar och där man känner att man ändå kan berätta för föräldrarna, det bästa och enklaste sättet är egentligen att en av föräldrarna då gör en egen anmälan till en väg in. Och sen så ringer de oftast upp och så diskuterar man och pratar lite vad det är för svårigheter som, eller problem som man har. Och då så blir man, om man då till exempel har med jättemycket tankar på självmord och nedstämdhet och man orkar inte gå till skolan till exempel och kanske inte har varit på skolan på 3-4 veckor då. Men då tänker man kanske att det här behöver bedömas inom BUP och då blir man fördelad till den BUP som man bor närmast. Så jag som bor vid BUP Skärholmen, då har vi liksom delarna runt omkring det här liksom.
Men om man inte har så bra relation till sina föräldrar?
Ja, då kan man ju ringa in själv. Oftast i det samtal så blir det att kanske den på andra änden då, vilket ofta är en kurator eller en psykolog då, kanske säger så här, men du, jag måste nog ringa och prata med någon av dina föräldrar ändå, går det bra? Och det är för att jag vill få ut så mycket information som möjligt och för att jag ska få en bättre bild av hela läget.
Ja, för det var många som skrev till oss när vi sa ju att du skulle hit. Och då var det många som skrev just om det med att, ja men har ni tystnadsplikt, för jag vill inte berätta för mina föräldrar. Och du skrev ju också det till oss, att anledningen många gånger till att man inte har sökt hjälp så tidigt och att man har väntat nästan för länge är för att man inte vill berätta för sina föräldrar. Alltså tänker du att man liksom ska råda bot på det?
Ja, alltså vi har tystnadsplikt, man kan säga, men inte mot saker som vårdnadshavarna behöver veta för att kunna skydda sitt barn. Och jag tänker att det finns ju liksom olika grader av hur dålig relation man har med sina föräldrar till exempel. Det kan ju vara så att man bråkar väldigt mycket eller man kastar saker på varandra, men man bor ju kanske fortfarande i samma tak och man älskar säkert varandra på något sätt fortfarande, va? Och om det skulle hända något med alltså ungdomen själv, så skulle föräldrarna säkerligen må väldigt dåligt. Och tänka och önska att man hade gjort någonting åt saken. Och det är ju också kanske något som vi behöver hjälpa till med, eller socialtjänsten behöver hjälpa till med, att liksom brygga det här förhållandet och hjälpa till i den relationen.
Ja,
just det. Ja, det känns ju med väldigt viktigt att man liksom, ja men att påminna om att BUP och socialtjänst, alltså de är ju faktiskt där för att hjälpa till. Och även i liksom en komplicerad relation många gånger.
Ja, men jag tänker också att det här, just samtalet kring psykisk ohälsa har ju ändå blivit mycket bättre, kanske framför allt då bland den yngre generationen. Men att det behöver ju ske över generationerna också.
Absolut.
Ja.
Men du sa ju med att du jobbar på BUP-akuten. Vet du om det finns BUP-akuter? Alltså är det också liksom över hela landet?
Det ska finnas en i varje region.
Just det.
Så när vänder man sig då till BUP-akuten och när vänder man sig till bara vanliga BUP? Liksom?
Alltså, BUP-akuten, det är ju en liksom akut psykiatrisk mottagning för barn och ungdomar. Så där träffar vi patienter som har tankar på att inte vilja leva, har antingen planer eller kanske har gjort något suicidförsök precis. Vi tar därför också patienter som kanske befinner sig i en pågående psykos eller mani, allvarliga ätstörningar, saker som där vi tänker att men det här måste liksom in akut. Ibland, eller med väldigt många psykiatriska sjukdomar, så mår man ju väldigt dåligt i vågor. Det kan ju komma liksom en akut försämring, sen så blir det liksom lite bättre. Och blir man då väldigt orolig antingen om sig själv, om man är tonåring eller barn, eller om ens föräldrar eller närhet blir väldigt orolig, då ska man absolut söka sig dit. Mm. Sen finns det ett telefonnummer, och det finns ett nummer man kan ringa dygnet runt. Och då kan man också först plocka upp luren och fråga om man känner sig lite osäker.
Ja. Men till den här akuten kan man bara åka precis som en vanlig akut. Ja. Man bara åker in direkt.
Ja, ja, det kan man. Och det är ju, och nu min upplevelse och varför jag kontaktade er var ju som sagt, det är många som har sökt akuten och utan haft någon kontakt med antingen BUP eller första linjen tidigare, utan de har liksom hållit på det här länge.
Ja.
Och då är det ju svårt också att göra en långsiktig lösning. Eller det går inte att göra en långsiktig lösning på BUP-akuten. Liksom.
Nej, exakt.
Utan då får man hjälpa till med en första kontakt, och det tar oftast lite tid som det gör inom vården för att få den kontakten och för att liksom kolla lite läget, utreda som vi kallar det, för vad det är för någonting vi hjälper till med.
Ja, för du upplever alltså att de som, många av de som söker sig till BUP-akuten, det är liksom deras första kontakt med vården.
Ja, eller många, men det är en del.
Ja.
Och jag tycker det är liksom för många.
Ja.
Det är ju, ja, absolut.
Mm.
För när man liksom börjar prata med lite grann så har det varit svårigheter under en längre tid. Vissa gånger så föräldrarna försöker själva liksom hjälpa till så gott det går. Men då har liksom sjukdomen då, eller försämringen, varit snabbare än vad föräldrarna kunnat hjälpa till med.
Ja. Men vad skulle du säga då är liksom, vad är det man söker hjälp för idag?
Den vanligaste sökorsaken vi har tror jag nog är ångest.
Mm.
Alltså ångest och depression. Sen så är det mycket koncentrationsstörningar och sociala svårigheter, men då får vi framförallt remissa från skolan.
Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
De uppmärksammar det då.
Mm.
Att det är något som inte funkar. Men från liksom familjerna själva eller från patienter själv, så är det oftast ångest och nedstämdhet. Oftast då kopplat till någonting i omgivningen. Skolan, familjerelationer, någonting sånt. Jättehöga prestationskrav som inte fungerar med hur man själv fungerar liksom och så.
Ja, för vi tänkte också det att så här, senaste åren så ser man ju att den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat. Hur märker ni av det på BUP?
Vi märker det genom att det är dels många fler patienter som söker sig till oss via första linjen. Vi märker också med att det är högre söktryck på BUP-akuten. Och också på det att de som söker på BUP-akuten, som jag sa tidigare, är ju de som inte har haft någon kontakt tidigare med BUP då. Och vi märker också till viss del genom att våra köer blir lite längre.
Men egentligen så är det ju som att media har gett två bilder av den här situationen kring psykisk ohälsa. För dels så är det ju alla de här rubrikerna om att psykisk ohälsa ökar lavinartat och unga människor mår sämre än någonsin. Men sen har man ju även börjat prata om ifall det är så att den här yngre generationen söker hjälp i större utsträckning och kanske söker hjälp för liksom ganska citationstecken nu lätta problem. Alltså hur upplever ni det som ändå jobbar i det här? Söker många ungdomar hjälp fast de egentligen inte behöver hjälp?
Oj, det var en bra fråga. Jag kan nog inte svara på den riktigt med tanke på att jag sitter på specialistpsykiatrin. Hade jag nog suttit på liksom en väg in så hade jag kanske kunnat svara på en lite enklare. Men jag tänker att man ska alltid få söka och fråga om man har svårigheter eller problem med saker som man behöver fundera. Sen så kommer vi kanske hänvisa bort mycket och säga men det här, man får börja med kanske första linjen, eller det här är kanske Socialstyrelsen, för vi ser att det är mycket inom relationerna som är svårt. Eller kanske Maria Ungdom, som också är liksom en stor aktör, om det är mycket droger och alkohol involverat, va? Och då kanske man får söka sig dit istället. Mm. Men man ska ju aldrig vara rädd för att liksom lyfta upp telefonen eller skicka ett meddelande för att fråga, tycker jag.
Också bra, det känns så viktigt.
Ja, och verkligen bra med att så det finns telefonnummer att ringa. Mm. Man behöver inte känna att man ska ta det här fysiska steget att gå till en mottagning, för det kan ju med vara göra att man väntar för länge.
Ja, precis. Jag tror inte ens det finns en fysisk mottagning man kan gå till nu på en väg in. Allting sker digitalt.
Ja. Ja. Men det är ju också bra, för det är ju där också unga människor har sitt liv. Liksom, sitt verkligen. Sociala liv. Ja. Men nu pratade vi om det just att en del som liksom, eller för många som söker sig till akuten, upplever du ändå så, har inte haft någon kontakt med vården innan, eller har liksom, att man kanske har gått väldigt långt i en sjukdom eller liksom i ett förlopp. Alltså, vad tänker du att det beror på? Varför vågar man inte söka hjälp?
Dels så beror det nog delvis på att vissa vet inte var man ska vända sig. Sen så, som vi tog upp innan också, att vissa kanske inte vågar berätta för sina föräldrar. Det kanske ligger en skam i det att man mår dåligt, fast man känner att man inte borde må dåligt. Eller man känner att det inte finns någon anledning för att man mår dåligt, men man gör det ändå. Och då skäms man, tycker det är jobbigt och inte vill berätta det för omvärlden. Sen så finns det också en... vissa av de familjer jag har träffat på BUP-akuten som kommer från andra länder, som kanske inte har så bra svenska, de vet ju absolut inte vart de ska vända sig.
Nej.
De kanske inte ens vet att det finns liksom hjälp att få på det sättet.
Just det.
Faktiskt.
Men kan ni känna ändå som jobbar i det att det finns, vad ska man säga, alltså typ att det finns fördomar kring BUP som gör att man inte heller söker hjälp? Alltså typ att man hör så, ja, men en kompis som har jättedåliga erfarenheter, eller att så, ja, men man, vi har ju bara bilden av att om du söker dig till BUP så blir du bara ställd i kö, för att köerna är jättelånga.
Alltså min personliga tanke, och när jag liksom pratar runt med folk i min omgivning, är att BUP kanske inte har världens bästa rykte.
Nej.
Och att det finns mycket, att vi kanske inte hjälper till med så mycket, eller att det är, som du säger, mycket långa väntetider, mycket köer, att det är liksom fråga på fråga på fråga, men att det är inte så mycket som blir gjort ändå. Och det är ju såklart jättetråkigt att vi har liksom det ryktet, eller att det är stämpeln. Sen så är det ju svårt att rekrytera läkare till BUP. Det är svårt att rekrytera psykologer till BUP. Så visst, det är en kö som faktiskt växer. Och vi håller på att jobba liksom med hur vi ska, men kanske ändra vårdprocessen och ändra flödet så att det blir kanske enklare och närmare och inte behöver ta så jättelång tid. Men det är också någonting vi behöver göra för att det ska bli rätt diagnoser och rätt behandling. För att vissa mediciner som vi ger, det är viktigt att vi ger rätt medicin för rätt sak. Och vi har ju, till skillnad liksom från andra sjukdomar, andra specialiteter, vi har ju bara våran munnar som kommunikationsverktyg och för att kunna diagnostisera saker. Så vi kan inte röntga och vi kan inte ta blodprover för att få reda på om det här är en depression eller en ångest eller ett tvångssyndrom, utan vi kan bara prata. Så det blir jättemycket frågor.
Ja, såklart. Men vi tänkte också på det, hur ser er arbetssituation ut?
Jo, men den är... om man tänker liksom resten av vården, så är den väl helt okej. För att hela vården är belastad. Jag liksom i mitt dagliga arbete känner nog inte av det jättemycket, för jag sitter inte och prioriterar vilka som ska in och ut, utan jag har min lista med patienter som jag bockar av för varje dag. Men visst, det är påfrestande och det är stressigt. Och ibland så måste man klämma in något extra besök fast när man inte har tid. Och sen så kanske man måste liksom ringa någon förälder och prata fast när man inte har tid för det. Men det är ju också jätteroligt. Det är jättegivande. Och det är så ibland bara att man liksom spenderar 5-10 minuter extra på att skriva ett extra intyg eller liksom göra någonting som löser det för en familj. Liksom. Att man bara tar av en stress som de ska ha haft annars bärt med sig jättelänge. Och det är jätteskönt att kunna göra det.
Men varför tror du att det är svårt att rekrytera liksom läkare och psykologer till just BUP?
Jo, men det är ju liksom specialistpsykiatrin, så att det är här de liksom tyngsta, det är ett ord vi, svåraste liksom patienterna vi har. Att liksom jobba kanske som psykolog inom första linjen psykiatri, där man har liksom KBT, samtalsterapi på liksom kanske en depression eller en social ångest eller en specifik fobi mot att prata framför folk eller höjder eller så. Det är ju kanske väldigt givande också, för att de blir bra från det, och det är inte lika komplicerat, och det vill säga inte liksom lika etiskt stressande. Nej. Som det är på barn- och ungdomspsykiatrin, där det är oftast flera saker samtidigt, det är svårt sjuka patienter och ja, det är mycket liksom många tråkiga samtidigt också.
Ja, men för jag tänker, det kan du liksom, eller även om du inte kan uppleva det med tanke på att så du har ändå dina patienter och sådär, men upplever du att många inom BUP känner att man inte räcker till i sitt arbete?
Jo, men det tror jag att de flesta känner då.
Ja, jag är säkert du också. Men...
att man inte riktigt räcker till, ja.
Precis. Och det kan jag bli så frustrerad över, alltså rent så att politikerna inte liksom ser det. Att jag tycker inte det är hållbart att ni som jobbar med så våra barn och så viktiga saker går runt och känner att ni inte räcker till. Ni behöver ju så många mer kollegor, det behövs ju att man satsar på BUP. Gud, nu blir jag så för, eller? Nej, men jag blir verkligen så, alltså, frustrerad över det. Och också i vårt jobb som har så mycket kontakt med unga, och man ser liksom att det brister i form av allt ifrån elevhälsan som inte fungerar på skolan till att man får stå i kö till BUP hur länge som helst. Men att man också förstår, tycker jag är viktigt, att så här, det är inga ondskefulla människor som jobbar på BUP, utan ni gör ju allt ni kan. Och det känns också så viktigt att man kommer ihåg det.
Ja, men verkligen. Och också att liksom det är ju när en sak kanske inte fungerar eller det är för lite resurser, då sprider det sig till resten. Och så att allt annat blir överbelastat. Som det här med elevhälsan och skolan och socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin och liksom det som heter habiliteringen. Vi jobbar ju väldigt nära med varandra. Och det är ju inte jättemycket resurser i något av de här delarna. Men när en del blir överbelastat, då påverkas alla andra delar också.
Ja, precis. Exakt. Men vad tror du att BUP, som, det här är säkert jättesvårt, men vi bara tänkte liksom, om du får drömma fritt, vad tror du liksom att BUP som organisation skulle behöva för att fungera bättre?
Oj, det var en bra fråga.
Ja.
Mer resurser, tänker jag. Ja, för att det, alltså, de som jag har pratat med, mina kollegor, de brinner verkligen för sitt jobb. De älskar ju det här.
Ja.
Och det gör ju jag också. Liksom. Och många liksom känner att de blir tvingade att byta arbetsplats för att de inte räcker till eller för att det blir alldeles för jobbigt och stressigt och det påverkar om deras vardag. Men har man kanske mer möjlighet att anställa ytterligare personal, att kunna avlasta de som redan finns, då finns det ingen tvekan att de skulle stanna kvar.
Mm.
För det är jätteroligt verkligen.
Ja. Ja, men vi berättade som sagt för våra lyssnare att du skulle hit. Så jag tänkte att vi skulle ta lite av de frågorna också. Och då var det en mamma som skrev: hur går man som förälder vidare efter sitt barns självmordsförsök? Kan ni på BUP hjälpa även föräldrar och anhöriga?
Absolut. Och då har vi ju kuratorer och psykologer. Oftast är det kuratorer då som fungerar som föräldrastöd. Och det är också en resursfråga då, men ofta så finns det möjligheter till föräldrastöd då för att liksom prata med hur ska man bemöta sitt barn efter en sån händelse.
Ja.
Det är också mycket kanske hur ska man våga någonsin lita på att det inte händer igen, och hur ska man komma över den här tröskeln att, men det går inte att lita eller försäkra sig, utan man får helt enkelt härbärgera den ångesten. Men det är ju någonting som våra föräldrastöd kan hjälpa till med. Sen finns det också, är det så att det påverkar en själv till den grad att man själv mår dåligt, så måste man givetvis också söka vård för sig själv på till exempel vårdcentralen med kurator, psykolog eller läkarkontakt, och annars till vuxenpsykiatrin då. Många av våra föräldrar har ju själv svårt att hantera situationer eller har egna svårigheter, och de prioriterar ju också de flesta sina barn framför sig själva, så att de liksom sliter ut sig själva, blir väldigt trötta och blir väldigt påverkade själv. Och det är jätteviktigt att de också kommer ihåg att ladda deras egna batterier.
Ja, verkligen.
Ja, precis. Och det är så viktigt.
Är det svårt att typ, alltså om man har haft en patient och man märker sen att så här, fan, jag missade det verkligen, de här typ varningssignalerna. Är det svårt att släppa det som läkare?
Jo, men visst är det lite svårt. Och lite måste man väl kanske distansera från det, för annars blir det väldigt tungt att bära på med hela yrkesliv. Utan man får helt enkelt lära sig, och man får tänka att man tillämpar det och försöker att inte missa det på patienterna framöver.
Ja, men för ni är ju med bara människor. Alltså ja. Det är det som man måste komma ihåg någonstans.
Precis.
Ja, men jag tänker med hur viktigt det måste vara för er att kunna distansera sig. Annars går det ju inte, hur ska man annars orka ens gå till jobbet?
Nej, men liksom? Det gör man inte. Nej.
Och det som är bra med vårt jobb är att vi samarbetar mycket liksom inom BUP. Så vi har ju oftast liksom, kanske en läkare, en sjuksköterska om de har medicin, annars en kurator eller en psykolog inkopplad. Så vi är liksom flera stycken. Också för att då får man lite olika perspektiv. Mm. Man pratar om lite olika saker i samtalet. Och så kan man liksom fånga upp kanske lite bättre då, om det så att det börjar bli sämre och sämre.
En annan förälder skriver, om man känner att man själv eller ens barn inte får rätt hjälp på BUP, vad kan man göra då?
Man kan förmedla det. Och förhoppningsvis så är det någon som man pratar med då som frågar varför. Och så kan man ha en diskussion om vad för hjälp föräldrarna vill ha och vad för hjälp som BUP kan erbjuda. Ibland så kan det vara så att det inte, att föräldrarna kanske önskar någonting, men då kanske BUP säger att det här är inte vårt, vi jobbar inte med det här, för det här är inte vårt expertisområde till exempel. Så som det kan vara kanske med liksom relationer mellan ett barn och en förälder, om det är så mycket bråk hemma, då hänvisar jag hellre till socialtjänsten då. Eller om det är kanske mycket droger och alkohol och föräldrar har mycket frågor om hur ska jag liksom prata om det här med ett barn, hur ska jag begränsa det, eller att de är oroliga, då är det ju kanske Maria Ungdom då. Andra situationer kan det vara att det är liksom missförstånd. Man vill samma sak, men man kanske har olika vägar dit, och då är det liksom en kommunikation. Är det så att det verkligen inte funkar, då har man alltid liksom rätt till en second opinion. Man kan få byta, om det är Stockholm till exempel, då kan man få byta BUP-mottagning.
Just det.
Bara också veta.
Men det finns ju också, alltså, eller så när man söker hjälp, så som sagt, man kan ju inte börja hos BUP för att man behöver bli remitterad. Men till exempel om man söker hjälp hos sin skolkurator, det är många skolkuratorer som menar att deras elever är för sjuka för skolkurators uppdrag, men att köerna är ju för långa till BUP, så de kommer liksom inte in där. Hur skulle du säga, alltså i en drömvärld, var går liksom gränsen mellan vad till exempel en skolkurator och elevhälsan ska ta och vad BUP ska ta?
Jag tänker nog ändå att i en drömvärld så finns det ingen skarp gräns.
Nej,
utan att de ändå liksom överlappar till varandra, beroende på liksom behandlaren eller kuratorn, psykologens egen kompetensnivå, vad den känner sig säker med. För det kan också vara att man känner sig olika säker med olika sorters problem eller svårigheter. Någon kanske är jättebra på att prata om relationer med kompisar eller mer kanske alkohol och droger. Annan kanske är jättemycket bättre på att prata om med ångest gällande skolsituationen eller så. Så att jag tänker att den, så som vi har just nu med både elevhälsan där man kan vända sig, man kan vända sig till första linjen psykiatrin, man kan också vända sig till ungdomsmottagningar, det finns också Maria Ungdom, och sen så finns det oss då liksom. Att finns liksom resurser så att barnet själv kan tänka att den kan få välja lite vart den ska vända sig, det vore fantastiskt.
Jag tänker också, bra att du säger ungdomsmottagningen, för det vet typ ingen. Nej. Att man kan vända sig dit för att prata. Där är liksom fortfarande den här stereotypa bilden av att där hämtar man p-piller och kondomer, inget annat. Och det är ju liksom väldigt viktigt att veta också att där finns det också kuratorer som man kan få prata med.
Absolut.
Ja, vi brukar alltid slå ett slag för ungdomsmottagningen när unga frågar oss att så här, jag mår så här, vad tänker ni? Och när vi ser ungdomsmottagningen, då är det oftast vi får va? Kan jag vända mig dit? Jag tycker det är jättebra att du sa det.
Då har vi kommit till sista frågan. Vad inspirerar dig?
Oj, vad inspirerar mig? Mycket folk i min omgivning. Min sambo inspirerar mycket. Hon är väldigt engagerad i olika frågor och inspirerar mig mycket, och hennes familj också. Sen mina egna föräldrar och de runt omkring mig som gör mig till den människan jag är och gör så att jag kämpar för att bli lite bättre varje dag.
Fint.
Så fint.
Tack så jättemycket för ditt arbete och för att vilja Stångensvården.
Tack så jättemycket för att jag fick komma hit.
Tack. Alltså jag tycker ju det är väldigt viktigt också att prata om just alltså personer som jobbar inom vården, för att man ju, jag tycker det är jätteviktigt att prata om att vården inte fungerar. Det är klart att vi inte ska blunda för det, men man vill ju heller inte att man inte ska våga söka hjälp.
Nej, det är, nej,
alltså verkligen. Det jobbar eldsjälar där ute i vården som inte vill något hellre än att hjälpa er som inte mår bra.
Verkligen, och inte bara eldsjälar, alltså folk som har ägnat sina liv åt att utbilda sig, som har liksom, alltså så här, ja men, eller så här, eldsjälar är det ju, men eldsjälar låter ju som att det är någon ideell liksom rörelse.
Nej,
alltså,
men det menar jag ju inte.
Nej, nej jag vet, men du vet, alltså det ordet är ju så kopplat till liksom den ideella rörelsen. Alltså så här, men personer som har ägnat sina yrkesverksamma liv åt att ta reda på så mycket de kan, åt att utbilda sig vidare, specialisera sig. Mm. Alltså den högaktningen jag har för de här personerna som går till jobbet varje dag trots att de så är underfinansierade i budget av liksom,
det är det man inte får glömma bort, att så här, det är ju inte, det är klart att det finns personer som kanske borde vara, jobba med något annat. Mm. Det finns det överallt.
Precis.
Och att man kan ha otur med den man träffar. Men överlag så får man ju inte glömma bort att anledningen till varför vården inte funkar är ju liksom inte nere på en individnivå, utan det handlar ju om resurser och politiska beslut.
Ja, och jag är jätteglad att Johan ville komma till oss och gästa oss. Vad då, på tal om att vara duktig på sitt jobb, alltså förlåt, ja. Energin Johan hade.
Mm.
Jag bara, ja,
alltså, smartheten också.
Ja, han var så smart. Nej, men den energin är att så här, trygg, förstående.
Mm.
Jag är ju så glad att just han jobbar på en BUP-klinik.
Ja, verkligen.
Och träffa barn och unga.
Tack så jättemycket Johan för att du ville komma och gästa Ångestpodden. Och det kommer ju alltså ett ytterligare partiledaravsnitt nu på söndag.
Tack för alla fina liksom, tillrop om dem. Alltså vi vill göra valet så enkelt som möjligt för er. Utifrån vår hjärtefråga. 7000 namn på 3 minuters namninsamling. Mm. Tycker det är för lite?
Ja, det är klart att vi ska upp. Men jag tycker också att det är väldigt härligt att se ett så stort engagemang.
Jag kommer ge er en liten challenge.
Ja.
Gud att jag är så YouTube-serie. Nej, men jag kommer ge er en challenge. Det är att om du inte redan har skrivit under, alltså då är det hög tid. 3minuter.se. Men också att alla ni som hör det här nu, många av er frågar oss så här, men vad kan jag göra för att stärka liksom elevhälsan? Vad kan jag göra för att motverka psykisk ohälsa? Gör så här. Sprid vår namninsamling till en person. Det är konkret. Det är att ändra politiken. Det är att göra Sveriges framtid bättre. Mm. Snälla, snälla, gör det. Man är hjärtlös om att göra det här. Man är hjärtlös om att skriva under det här.
Ja.
Ja, verkligen. Jag står för det.
Ja. Ja, men gör det. Ni kan absolut hjälpa oss genom att sprida namninsamlingen, och all info finns ju. Om man tycker liksom att så, nu var det här brandtalet lite för tunt, då finns jättemycket info på 3minuter.se. Även en rapport som vi har gjort tillsammans med vår praktikant Maja, som ju är baserad på enkäter som vi har gjort med både skolkuratorer och skolelever och våra fokusgrupper. Så den är liksom tagen direkt ur verkligheten.
Den är också så pass mastig så att man får göra den som ett snitt på Sverige.
Ja.
Vi har säkrat upp.
Det har vi.
Gud.
Kul vi hörs för dig, alltså på söndag. Annars som vanligt nästa torsdag.
Mm.
Hej då!
Hej då!
Podplay.